Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
2024. Det är 2024 vi är tillbaka i etern.
Vad har året i sitt sköte för dig, Anna Jinghede?
Alltså, jag är så pepp på det här året. Jag tror det har så, alltså, jag tror hela skötet är fullt med överraskningar.
Med klugg.
Men Lena, ska vi börja först?
Ja, men vad fan?
Varför säger man ens
berätta.
Så? Alltså ärligt, varför säger man ens så?
Att, varför, att skötet är varför fullt
något,
av? Vad har
nej,
i,
vad något, i, ja, precis. Vad skötet har i sig?
Vad har det i sitt, jag ska ge dig att reda på, i sitt
det är ju
sköte.
Jättekonstigt uttryck, egentligen.
Bära i sitt sköte.
Medan Lena dyker i detta talesätt så kan jag informera er alla om att idag så kommer vi prata om sekter. Känns ju som en kul start på 2024, tycker jag.
Verkligen. Medföra i framtiden. Jag vill inte ha synonymen, det förstod jag ju i och med att jag ställde den frågan så. Vet du vad, Anna? Vi säger så här. För alla ni nu som kommer att mejla oss den historiska bakgrunden till varför man säger så. Gör inte det. Det är ett typiskt sånt mejl vi inte vill ha.
Men jag...
Därför att det... Nej, men det är ju faktiskt bara en googling bort. Jag tyckte det var väldigt roligt, apropå ingenting. Jag la ut en... Jag gjorde ett socialt experiment igår på Instagram. Mm-hmm. Jag la ut en bild på min adventsljus, alltså ljusslingan till julgranen, den lådan. Ja. Så hade jag prydligt stoppat ner dem. Och så gjorde jag ett socialt experiment och skrev, jag la ut den på Instagram och så skrev jag så här. Vem tar på sig uppgiften att tredje advent nästa jul skicka ett DM till mig och skriva Lena, börja från vänster så trasslar inte.
Ja, det
och så, och så satte jag mig ner och så tänkte jag undrar hur lång tid det kommer ta innan jag kommer få tusentals, nu kan du tro att det är en rövhatt men det är det inte, men hur många, nej inte tusentals, men jag fick ganska många DMs med förslag på hur jag skulle kunna göra för att påminna mig själv.
Jaha!
Som att den tanken skulle inte kunna komma till mig.
Sätta ett larm.
Jag ville,
eller,
exakt, eller typ. Jag ville ha liksom ett socialt experiment. Kan folk ta regi? Alltså, jag ville fråga, vem tar på sig uppgiften att meddela mig?
Det
är ganska lätt. Du kan skriva en lapp. Du kan rita en pil i lådan.
Åh, vad du älskar den här typen av feedback. Alltså,
jag tycker att det har så jävla mycket. Därför att det får ju mig att tro att vara helt fascinerad över hur låg hjärnkapacitet. Jaha, jag kan göra lite noter. Alltså jag kan göra skriva en lapp, göra en pi. Jag tycker det är jätteroligt.
Ja, men det finns ju en rad olika exempel på hur liksom kommunikation och interaktion failar ibland. Sådär. Ja. Du vet, jag fick ju en allergisk reaktion för någon månad sedan. Och då försökte jag vara lite putslustig. Så jag la ut en bild på mig själv då med liksom ödem i hela ansiktet. Och framförallt runt ögonhålorna.
Jag minns hur det såg ut.
Så skrev jag då, nej, nu börjar det nog bli dags att ta tag i den där ögonlocks, plastikkirurgin igen.
Varvid jag fick om det.
Typ 25 tips på bra plastikkirurger i landet. Tackar.
Ja, men jag tycker ändå att alla som hörde av sig, det är ju inte av ondo. Utan de tänker, jag har ju en toppen idé här.
Ja.
Om du sett, och det är ju hjälpsamhet man får. Men i och med att jag gjorde ett socialt experiment, hur många kan ta regi? Men till slut börjar det då droppa in såna här... skärmdumpa på att folk har lagt in en notis till sig själv för att de ska kunna med. För jag ville ju då 15 december nästa år bara få en jävla massa meddelanden där det egentligen bara står börja från vänster. Det är kul.
Det är kul.
Och då har jag ju glömt bort det här. Så då undrar jag, var ska jag börja och varför? Nog om det. Maila oss inte vad en Wikipedia-sida från Bergsitt sköter. Den kommer vi hitta själva sen.
Ja, garanterat.
Mm. Aha, sekter, sa du?
Vi har haft, ja, men först lite kort. Vi har haft juluppehåll.
Ja.
Har det varit skönt, tycker du? Och varit poddledig?
Något så jävulst skönt. Alltså inte bara det, utan att haft jullov.
Ja.
Underbart.
Härligt ju. Nej, jag kan bara hålla med. Jag har chillat. Det har varit så skönt. Men jag har en liten grej jag skulle vilja delge dig innan vi går in på sekttemat för dagen.
Ja.
Jag var nämligen, jag lovade i ett svagt ögonblick avkomman. Att vi skulle mellandagsrea shoppa. Eller ja,
idiot.
Mellandags. Det är ju
alltså
efter
inte avkomman utan du.
Ja. Just det.
Idiot.
Just det.
hur svaga ögonblick kan en människa ha, undrar jag.
Men det som låg i potten var att ge sig ut i 25 minusgrader och snöstorm till Mall of Scandinavia som ligger drygt 20 mil bort. Så att,
fy fan! Ja. Alltså fy fab.
Så nu fick det bli det lokala köpcentret. I vart fall, du kanske minns att för ganska exakt ett år sedan så rantade jag loss i ett avsnitt.
Ja, det sa du ju nu här innan jul. Ja, om glasögonen.
Min sons julklapp, ja, som jag försökte byta till ett par utan att larmet satt kvar på.
Exakt.
Så att han kunde använda dem när vi skulle åka på skidresa. Och det visade sig att det var väldigt, väldigt svårt att liksom mötas. Alltså att jag skulle kunna mötas med det här butiksbiträdet. Det löste sig ju sen, som ni kanske minns. Men så var ju då häromdagen på denna butik.
Ja.
Och står där i godan ro och, ja men du vet, jag liksom frotterar mig i reas ställen. Jag letar efter dyrgriparna, så att säga. Mm. Som alla andra har missat.
ja, absolut.
Och då kommer det fram en kille. Och så säger han så här, hej, ursäkta att om jag stör här mitt i shoppingen. Och jag såg ju det, identifiera honom som anställd. Får jag säga kedjans namn eller? Kanske jag inte får.
Skit i det.
Han hade i alla fall en orange typ piqué tröja som avslöjade att han jobbade på detta ställe. Ja, hej, säger jag. Jag förstod ju då att han hade ett ärende. Du, jag vill bara säga, jag älskar podden. Det är nummer ett, jag vill säga. Jag hörde också av mig till dig efter att det här tokiga blev förra året.
Ja, det minns jag.
Ja, och det minns jag med. Och då var jag tvungen att credda honom och sa, fasen, vad härligt att du gjorde det. Och jag vill minnas att du nämnde att du använde den här händelsen i någon form av internt, du vet, så här bemöter vi kunder, så här.
Ja.
Ja, och han vill
antirövhatsutbildningen som alla borde
precis.
På.
Och han kunde inte nog understryka hur tacksam han var för att vi hade pratat om detta i podden. Och så nämnde han att han har alltså använt den här erfarenheten som ett exempel inom ledarskapsutbildning nu efter. Så att det här har liksom följt med nu under ett år. Typ den här händelsen som vi pratade om i podden.
Alltså, det är ju roligt.
Alltså man blir så glad. Så himla här. Alltså hur proffsigt. Du hade ju föraktat det om någon hade kommit fram till dig när du var ute och privatshoppade. Men jag tyckte bara det var härligt.
Alltså jag tycker att det är ju väldigt bra av honom att använda ett dåligt exempel och göra någonting bra av det.
Ja.
Sen ska han ju fan i att gå fram till folk på
Det tycker jag inte. Jag tycker det var superhärligt. Jag var så glad och nöjd och shoppade i butiken innan jag gick därifrån.
Ja, allt är förlåtet. Du gick ju på allt. Ja, ja. Ja, absolut.
Nåväl. Precis innan jul uppehållet så hade vi en uppesittarkväll som lockade nästan 800 pers.
Kul.
Alltså, ÖMDK-familjen är ju helt ljuvlig. Det visste vi ju, men 800 pers. Tanken slog mig då att kan detta möjligen börja liknas vid en sekt? Det vi håller på med.
Men den tanken måste jag ha slagits Min man blev ju rädd för våra poddlyssnare när han för första gången liksom inmundiga någonting av podden. Och det var när vi var på Rival och hade crime. Han bara, det var något lite så här läskigt i blicken hos alla. Som att de är lite så här psyksjuka. Ja, men absolut. Det ligger i saken.
Lite sekteristiskt eller sektiöst.
Vad är en sekt?
Alltså, vad är en sekt? Jag har försökt att läsa mig till någon slags universell definition och har gått bet.
Det är, du har gått till litteraturen?
Jag har verkligen gått till litteraturen i min research till det här avsnittet, kan jag lova er. Det finns en massa olika definitioner och inga egentligen entydiga, även om det finns gemensamma komponenter. Om man går till Nationalencyklopedin så förklaras en sekt så som en mindre grupp som skiljer sig från omgivningen med sina åsikter och levnadssätt.
Crossfit.
Ja.
Till exempel.
Det finns, yoga. Alltså det finns säkert en mängd exempel på detta. Mm. Och ibland så förknippas eller ihop, sammanblandas kanske rätt ord, sektbegreppet med kultbegreppet. Men det har jag lärt mig nu, att sekten, den är mer organiserad kring en ledare än kulten. Som liksom kan uppvisa samma egenskaper i övrigt som en sekt. Jag hittade i alla fall en definition i en bok från 2009. Där beskrivs en sekt som en samlad grupp individer som förenas genom en gemensam religiös eller ideologisk tro eller syn, eller på grund av en tilltro till en viss person som då oftast fungerar som sektledare.
Ja.
Och det är väl inga överraskningar egentligen.
Nej,
i den
det låter som jag hade tänkt det. Men jag tänker att det också finns saker som man tror i sekt men som kanske inte är det.
Ja, men så är det ju. Och det ska också understrykas, tycker jag, att alla sekter ju inte är varken religiösa eller destruktiva eller extrema egentligen. Det är bara det att ordet sekt har ju fått en ganska negativ klang, eller hur?
Får jag göra ett litet instick där?
Absolut.
Jag såg en dokumentär om mathållning och nutrition i USA.
Oj,
jag ska absolut inte brodera ut det här längre. Men de gjorde i alla fall test på enäggstvillingar som har en ganska likartad genetisk uppsättning och så att säga...
ganska likartad.
Plattform att stå på. Ja, det får väl säga. Men då gjorde de i alla fall tester och så. Och sen så fick man lära sig lite mer om varför det ser ut som det gör i USA med extrem övervikt här var. Mm. Och då hittade de, liksom, tog de två stadsdelar på varsin sida av en highway. Mm. Var på ena sidan så var nästan alla överviktiga och snittåldern var ganska låg och jadi. På andra sidan vägen. Alltså vi pratade, det finns liksom samma vatten de dricker, samma luft de andas, samma liksom, det finns ingenting i det geografiska som skulle kunna påverka.
Nej.
Men på andra sidan vägen så levde de pisselänge. Var inte överviktiga och skattade sig själva som väldigt lyckliga. Och det var, på den sidan vägen så var typ 86% med någon jävla sekt av något slag. Och då konstaterar man att, då bara reflekterar man att nej, alla sekter är faktiskt inte destruktiva, utan i det här fallet så sett till välmående och hälsa. De hade ganska strikta rutiner, mat- och sovklocka. De åt extremt hälsosamt och vegetariskt. De mediterade mycket. De hade ingen ekonomisk stress. Och sådär. Och det påverkade ju levernet. Och då tänkte jag så här, ja vad fan. Sen vet ju inte jag vad som också ingår i den där utövandet som eventuellt skulle kunna vara negativt. Men sett till hälsan, för då mätte de ju människor. Konstaterar bara att ja... Då var det bättre att bo på den sidan gatan om man vill leva länge, ha få sjukdomar och skatta sig själv som lycklig.
Det är ju sjukt intressant. Alltså, många sekter omges ju av en manipulativ del. Alltså, det är ju nästan grundläggande för att få liksom, sektmedlemmarna följsamma och så här, sträva mot något slags gemensamt mål eller ideologi. Och det har ju säkert, det är säkert aktuellt och tillämpbart även i det här exemplet. Men exemplet är också, visar ju också tydligt att det kan finnas väldigt många positiva utfall av att leva så.
Ja, säkert.
Intressant. Mm. Om man vänder sig till religionsvetare för att få en bättre definition av en sekt, så är det en som ibland ofta återkommer. Och den bygger på punkten 1, att gruppen är en frivillig organisation. Även om det finns en tröskel, så att säga, för att uppnå ett medlemskap. Scientologerna till exempel, de har en massa utbildningar och utbildningspaket som en medlem liksom måste ta sig igenom.
Ja, just det.
2, gruppen är exkluderande. Det vill säga, om man tvivlar som medlem på gruppens i övrigt gemensamma syn på någonting, så riskerar man att kastas ut ur sammanhanget, så att säga. 3, medlemmarna utgör en elit. Alltså, de betraktar sig som överstående, eller vad säger man?
Just det.
Mycket annat.
Superior.
Superior, precis. Och det här närs genom att man då matas med från en sektledare eller någon i den liksom överst i den hierarkiska pyramiden av att man är utvald och man uppmuntras i att tro detta. Den här gruppen, punkten 4, är ofta i konflikt med det omgivande samhället, och det är inte så svårt att förstå egentligen, eftersom man ofta avviker från de normer som i övrigt finns i ett samhälle. Alla anses vara präster, det vill säga att alla sektens medlemmar har rätt till själva sanningen, den som då proklameras inom gruppen. Punkten 6 lyder, det finns höga etiska krav internt, vilket skapar hängivna medlemmar.
Och då är det just deras etik.
Exakt.
Ja, den de själva har hittat på.
För det finns också asketiska regler kring alkohol, sex, mycket annat som så att säga också ska hanteras inom gruppens synsätt och normer. Ja. Och som medlem förväntas man ju följa dessa och kanske till och med redovisa vad man gör på sin fritid när man är utanför, om man är utanför gruppkärnan, så att säga. Och en absolut lydnad förväntas. Alltså att man är skyldig att följa sin ledare och att liksom leva på det sätt som förespråkas internt i gruppen. Och för mig är det som kanske starkast förknippas med en sekt av de här punkterna.
Jag tänker spontant, man brukar höra så här att det är så lätt att säga att jag skulle aldrig kunna bli hjärntvätt, att jag skulle aldrig hamna i en sekt och så vidare. Det liksom, om du är på fel ställe i livet och någon är riktigt bra och så vidare. Men sett till de här 7 punkterna, Anna, så skulle jag säga att det är otroligt osannolikt att Lena Ljungdahl skulle hamna i en sekt.
Ja, men
det här är liksom, det här, för mig vänder det sig i min själ, du vet, att redovisa vad jag gör, att ha koll på andra. Det finns ingenting i det här som ligger i samklang med någon av mina personliga egenskaper.
Men då ska du också komma ihåg att det här är ju kriterier, eller en definition. Och de spelregler som gäller känner du ju inte till förrän du så att säga har vaggats in i gruppen. Och det är en stor myt att det är en viss typ av människor som ansluter sig.
Absolut.
Vem som helst kan ju dras in i en sekt. Och jag tror ju att ett medlemskap i en sekt, det handlar ju i grund och botten för de allra flesta som tar ett sånt medlemskap om en längtan och ett behov av att tillhöra en grupp mer än någonting annat.
Jag förstår det du säger, att jag är såklart inte immun. Men jag bara så här, för en sån som mig, som i princip aldrig längtar efter grupptillhörighet.
Just det.
Som alltid känner, varför ska du veta det här om mig? Alltså, jag tror att det kanske finns andra som kommer halka dit före. Om jag säger så då.
Det jag tror jag också. Och jag tror att du är något på spåren. Det handlar ju ofta om en mottaglighet hos individen som kan påverkas vid till exempel förändrade livssituationer, kriser eller kanske rent av tillfälligheter. Att man liksom mer eller mindre halkar in i, på ett bananskal för att man söker sig till något andligt eller spirituellt eller till något, till någon slags trygghet.
Mm.
Innan vi går på paus så tänkte jag bara dra lite grann vilka typer av sekter man brukar prata om. För det finns nämligen ett flertal olika som skiljer sig lite grann utifrån dess liksom, motiv. Och man brukar benämna de här som destruktiva, självdestruktiva eller manipulativa. Och det här är ju då sekter som får anses vara tillhöra de som kan orsaka liksom skada och kanske innefatta våldshandlingar i... ja, du förstår vad jag menar. Den manipulativa sekten har som särdrag att rörelsen liksom syftar till att radera ut din identitet som medlem. Ditt egna jag, så att säga. Och ersätta med någonting som representerar det vi tror på. Den ideologi som vi ska lyssna till. Och det ledaren säger är mer eller mindre lag. Är man oliktänkande eller ifrågasättande så kan man ses som ond. Medlemmar som tvivlar, ifrågasätter eller vill lämna en sån här sekt kan alltså hotas. Ja. Och man kan hotas med att, så att säga, bestraffas av Gud och dö. Och bli sänd till helvetet. Och då ska man komma ihåg att någon slags grundpelare för många av dessa medlemmar är ju en tro. En gudatro. Mm. Så de här orden får ju en enorm liksom kraft.
Ja, det är också en särskild typ av rövhatteri kan jag tycka. Att om man ger sig på människor som är sökare, som kanske är jag-svaga. Mm. Och söker en mening, en tillhörighet, en grupp. Och sen när du får den, hotet om att bli av med det. Det är ju... finns det siffror på suicid? Det måste ju finnas.
Ja, det gör det säkert. Men jag har faktiskt varken letat efter det. Eller...
Jag kan tänka mig att den psykiska hälsan är rätt svajig när det kommer till
att
avskiljas.
Och det är ett faktum. Mm. Det redogörs ganska tydligt för bland de här som jobbar med avhoppare. Att psykisk ohälsa, ångest och självmordstankar är väldigt vanligt förekommande. Man utövar någon slags mind control genom mer eller mindre programmering. Alltså, du ska plocka bort och tvätta bort ditt gamla jag och dina gamla föreställningar och nu kliva in i det här nya. Genom hårda ord, bestraffningar, även fysiskt våld förekommer i vissa av de här sekterna. Och särskilt om man också uttrycker en avvikande åsikt. Kontroll över ekonomi. Inte heller ovanligt att du ska ge din lön till den här sammanslutningen eller sekten. Och några exempel här är ju till exempel Livets ord anses vara en manipulativ sekt och scientologerna. Och jag läste en jätteintressant artikel av en avhoppare som, och jag har klippt ut ett litet citat från honom. Han säger så här, scientologerna påstår sig vara en kyrka men har egentligen inget religiöst budskap. Det är terapin som är grunden i allt. Dels går man i egen terapi, dels lär man sig att bli terapeut. Alltihop är extremt dyrt. När jag slutade på 1990-talet så kostade en terapitimma 5000 kronor. Om man inte hade pengar kunde man börja jobba inom rörelsen och få terapin som en del i ersättningen. Och så är man fast.
Ja.
När jag lämnade scientologerna hade jag 4 miljoner kronor i skulder.
Och alla de pengarna åkte ner i Tom Cruise ficka. Eller?
Ja, en del av kanske i alla fall.
Säkert.
Så sjukt. Hörrni, vi går på en paus.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och idag är det Anna Jinghede som sitter bakom spakarna och hon håller på att ta oss igenom det här med olika typer av sekter.
Ja.
Varsågod.
Tackar, tackar. Vi pratade ju före pausen om manipulativa sekter och nu ska vi prata lite grann om så kallade destruktiva sekter som präglas av en antidemokratisk inriktning. Ofta en toppstyrning av både individer och dess känslor, tankar och engagemang. Liksom i de manipulativa sekterna så ska man inte ifrågasätta. Isolering är ganska vanligt, alltså isolering från omvärlden. Man strävar kollektivt efter att bli de enda kvar på jorden. Och ett exempel på en destruktiv sekt, det är Aum, den högsta sanningen, eller Aum Shinrikyo. Du minns kanske nervgasattacken i Tokyo, i tunnelbanan.
Ja.
Som dödade 12 människor och skadade 5000 människor. Här ansåg man då att sektmedlemmarna så att säga var utvalda och att världen skulle gå under. Så här var man liksom tvungen att så att säga göra sig av med världen innan undergången så att man själv skulle bli kvar.
Ja.
Och ja. Destruktiva sekter skiljer sig en smula från de självdestruktiva sekterna i tankar om att i de sistnämnda, de självdestruktiva sekterna, så anser sig medlemmarna själva vara elitistiska. Så, och alltså att säga att samhället liksom inte förtjänar att ha dessa individer bland sig. Så det är liksom ett lite omvänt tänk.
Ja.
Så här angrips då inte tredje part till skillnad från de destruktiva sekterna, utan istället riktas då våldet så att säga och undangörandet, vad säger man, förgörandet mot dem själva. Ja. Här har vi som exempel Folkets tempel. Du kanske minns den här sekten som leddes av en väldigt karismatisk man, Jim Jones. Och det här var ju en sekt som etablerade sig i Guyana.
Supersjälvmordet.
Ja, exakt. Ja. De bosatte sig i Guyana, isolerat och avskilt från omvärlden. Och Jones då, budskap var att den här sekten stod högre än alla andra människor och grupperingar och att samhället helt enkelt inte förtjänade dem. Så 1978 så beordrade han sina medlemmar att helt enkelt dricka gift. Det var en blandning av valium och cyanid. Och jag har sett flera dokumentärer om detta. Det är fruktansvärt. Alltså, det var ju 900 medlemmar, varav 200 barn, som då utförde kollektivt självmord. Det fanns några få som lyckades fly och som hade sinnena ändå i någon slags behåll. De lyckades fly och har ju då vittnat om vad det var som pågick i denna sekt. Och de som vägrade dricka avgiftet sköts helt sonika ihjäl, för det hade Jim Jones en plan för också.
Det fanns en plan B.
Det fanns en plan B.
Jag tänkte bara så här, vi är ändå en krimpodd. Ja. Sticka in bara information här om att i Sverige finns det ju ingen lag. Det finns ingen särskild lag som reglerar det här med sekter eller andra såna här verksamheter eller liknande rörelser, utan man får titta på liksom omständighet för omständighet. Däremot så finns det, jag kikade på lite olika domar, det finns ju en hel del domar kopplat till vad man har utsatts för i sekt. Allt från olaga tvång till misshandel och så vidare, för det finns ju så att säga specifika brotts- eller gärningsbeskrivningar för varje brott. Och det är såklart att bara för att du är i en sekt eller någon form av sån här rörelse, så har du ju inte så att säga någon frislag på hur man får bete sig mot varandra, utan du kan likväl göra dig skyldig för alla vanliga brott. Däremot så kanske jag skulle gissa att mörkertalet är mycket större ja, om du utsätts för den här typen av gärningar inom ramen för en sekt. För att vara med i såna här rörelser, det är ju faktiskt grundlagsskyddat i Sverige.
Ja,
man får
ja,
ju visst mötas och utöva olika typer av såna här grejer.
Jag tänker att det ofta är svårutredda brott därför att lojaliteten internt ja, bland de som eventuellt har bevittnat dem, den just ligger det inte på kanske brottsoffrets sida i de
och
fallen
målsägaren
det
har rätt,
aktuellt.
Nej. Och målsägaren har mer att förlora än att tycka ja, att det är jobbigt att vara med i en rättsprocess.
Mm. Men jag tänker också att som barn växa upp i en sån här miljö. Tänk om så att säga ett barn... Två barn i en familj där mamma och pappa väljer att bli medlemmar i, låt säga, Jehovas vittnen.
Mm.
Och de kommer i allt väsentligt att vara lojala gruppen och därmed också avsäga sig mycket av det som sker i det normala samhället i avseende på nöjen, fritidsaktiviteter, sociala umgängen och allt vad det nu kan vara. Och så har du då två barn, mindre barn kanske i den här familjen, som inte har en sportmössa att få välja själva. Och inte heller få åtnjuta de rättigheter som andra barn nej, faktiskt får åtnjuta. Är inte det här i strid med barnkonventionen, Lena?
Ja, ja, det tycker jag absolut. Jag tycker verkligen att ni ska läsa boken Allt jag fått lära mig av Tara, eller Tara Westover. Den är jätteintressant. Hon är uppväxt inom mormonerna. Det är väl därav tvistar de lärde om det är en sekt eller inte. Mm. Men hon har ju fått lära sig allt från scratch från hon typ fyller 17. Mm. Intressant. Mm. Det är mycket intressant för oss andra att få en inblick i detta.
Verkligen, verkligen. Jag har ju läst nu då, inför att vi skulle podda idag, ett antal så att säga skildringar av avhoppare och andra med kunskap om detta med sekter. För vi är inte jättekunskapstunga på temat egentligen. Men det jag har kunnat förstå mekanismerna bakom, alltså hur det här funkar när man kliver in och blir medlem i en sekt, det är att det ju ofta handlar om manipulation som ofta kommer smygande. Och där liksom sektens eller gruppens regler präntas in över tid i sektmedlemmen. Och där man också lär sig att förstå att man måste följa de här. Det handlar om någon slags programmering som syftar till att du ska bli konform liksom med gruppen. Och börja tänka och agera som de övriga. Och många beskriver också att till slut hade jag ingen fri vilja. Jag hade inte makten och kontrollen att själv bestämma över mitt liv, vad jag ville och inte ville och vad jag tyckte och vad jag kände och så vidare.
De dokumentärerna jag har sett om sekter, jag tycker att det är en väldigt stark del är ju vad jobbigt det är för anhöriga. Så att se att man förlorar en familjemedlem till verkligen en sekt, där det finns absolut ingenting att sätta emot efter ett tag.
Nej, och jag jämför, när jag har läst nu så inser jag att det här är ju faktiskt ganska likt det vi ser när människor hamnar i destruktiva relationer.
Ja.
Alltså att du går Linda igenom en normaliseringsprocess där du till slut inte har makt och medel att själv förstå vad som är rätt för dig och förstår vad som är rätt och fel. Och dessutom isoleras du från omvärlden och utsätts för ekonomiskt, fysiskt och psykiskt våld, tvång, kränkningar och så vidare. Ja. Kontroll återkommer ofta i de här beskrivningarna. Alltså kontroll är ett av de viktigaste instrumenten. Och när det gäller religiösa sekter så är ju en grundläggande komponent, det är ju det här med din gudstro, så att säga. Mm. Och att om du ifrågasätter den eller tvivlar så kan du bestraffas och detta kommer, det är direkt ett sändebud från djävulen, så att säga. Ifrågasättande av Gud är att liksom be om ett djävulstraff.
när du sa det där med barn, att liksom födas in i det här och socialiseras in i det istället för att rekryteras in i en sekt. Det är liksom jag hängde ihop för ungefär 6500 år sedan, så hängde jag ihop med en kille.
Oj.
Ja, det kan man inte tro. Som var troende. Han gick i kyrkan på söndagar. Mm. Alltså jag hängde ju aldrig med. Och sådär. Men jag kommer ihåg att jag var hemma hos honom en gång. Och han hade en lillebror, en sån här sladdis, som var väldigt mycket mindre. Och så satt han och läste serietidningar på golvet.
Okay.
Uh-huh. Uh-huh. Och, så såg jag så Kalle Anka liksom. Och så skulle jag läsa lite av den tidningen. Nej, men då var det ju liksom det var en variant på Kalle Anka. Det var en kristet budskap. Alltså det tog mig ett par sidor innan jag bara såhär, vad fan, det här är ju Donald Duck, the Jesus
version.
Och sen när jag började titta i den här lillebrorsans rum, alla böcker, alla serietidningar, det bara skrek Jesus och Gud och kristendom. Då kände jag bara så här: nej, vet ni vad? Man måste ändå få välja. Alltså det måste ändå finnas...
Det där skaver i mig. Det behöver inte handla ens om att vara med i en sekt.
Det här var ju vanliga jävla kristna... Ursäkta uttrycket. Det här var vanliga liksom, svenska kyrkan, kristendom. Men det var så fruktansvärt
påtvingande.
Så man bara, nej, men kan inte det här unga få välja själv vad det ska hitta på? Jag menar, alla som tror på Gud är så otroligt övertygade om att det är just bara min Gud som finns. Och de andra, det måste finnas väldigt många gudar, tänker jag, som finns. Om alla har rätt.
Ja, Gud.
Kan man inte få välja själv?
Vi ska inte gå in i den diskussionen nu. Men det kan vi ta på nästa uppesitta kväll.
Jag tyckte att det var... Ja, exakt. Jag tyckte att det var jobbigt. Jag tittade på den här familjen och bara kände så här, nej... Det finns inte liksom en frihet i det här.
Nej, jag tänkte säga det.
Jag fick bara en sån känsla.
Ja, tack för att du delade med dig, Lena.
Ja.
Jag var ju naturligtvis nyfiken på att veta hur många såna här destruktiva och manipulativa och så vidare sekter det finns i Sverige. För det är ändå inte något som man så här superofta hör talas om. Så jag har läst och jag har gått, som jag brukar, till litteraturen och läst mig till att det finns någonstans mellan 300 och 400 sekter i Sverige. Bara det tyckte jag var en siffra som, wow.
Och alla kan, flertalet kan ju inte vara klassade som destruktiva.
Nej, såklart inte. Det är viktigt att poängtera. Ungefär ett dussin av dessa anses vara destruktiva eller manipulativa. Och när man har gjort då kartläggningar och försökt liksom bedöma så här, vilka sekter ska vi förhålla oss till så som varandes manipulativa eller destruktiva, så föreslås att scientologerna, Jehovas vittnen, familjen, tidigare Guds barn, livets ord, satanisterna, brobyggarna i Göteborg, jag har ingen aning om vad det är för gäng, och några till anses tillhöra de här destruktiva och eller manipulativa sekterna.
Ja.
Och det blir en ganska bra övergång till en
Förlåt, kan jag få göra en liten spaning? Kan jag bara få göra en liten spaning?
Gärna.
Jag föreslår nu att ni alla googlar på brobyggarna. Och så tar ni en titt på hemsidan. Ni kan bara ta första sidan. Och så gör ni bara en profilering av de som bygger hemsidor. Nej, jag vill att ni tar en profilering av de som bygger hemsidorna. För så här ser det allt. Jag har gjort ett par såna här hot- och riskbedömningar genom åren, på just de här, inte just på brobyggarna. Nej. Men det ser allt ut så här som startsida. Varsågod och titta på brobyggarna.org.
Brobyggarna i Göteborg. Är det den här?
Klicka på den.
Brobyggarna.org.
Ja, och så suger du bara lite på typsnittet och layouten på startsidan. Det ser allt ut så här. 100 fall av 100 ser ut så här.
What?
Alla jävla pengar de drar in. Ska de inte kunna anställa någon jävel som har lite layout skills?
Det är ändå fantastiskt om man nu känner sig mottaglig, lite sårbar och vilsen och vill ansluta sig till en grupp.
Ja,
så att säga,
nu
att
vart jag inte alls mer sugen.
Och sen kommer du in på den här sidan och när du har varit den fortfarande känner att du är intresserad. Så att säga.
Alltså, Det är så fruktansvärt fult och så fruktansvärt 1991. På alla. Alla. De här sekterna har.
Men jag läser här, de har en sektion på hemsidan här. Jesus helar. Och det översta kan jag läsa om en person som blev helad från dövhet i vänsterörat. Plötsligt var det som en propp gick ur örat och jag kunde höra trafiken. Kan det kanske ha varit en vaxpropp?
Revaxör som har varit där och vevat.
Nej, det blir ett nytt. Det blir ett avsnitt i avsnittet här, känner jag.
Ja, exakt. Vi går vidare.
Låt mig ta oss tillbaka till temat och prata lite grann om en gruppering eller sekt. Kanske, om man så vill. Jag vet inte, vi får väl se när vi har rundat av det temat. Vi ska prata om Knutby. Ja.
Och det gör vi efter pausen.
Det gör vi efter pausen.
Välkomna tillbaka igen då, till Över min döda kropp. Nu har vi lärt oss om vad sekter är, vilka typer det finns, hur man har kontroll över sina medlemmar. Och du var precis på väg att åka strax utanför Uppsala, till Knutby.
Ja, men jag var ju det.
Minns du när du
slog upp i medierna om Knutby-dramat 2004? Mm. Alltså det här slog ju ner lite som en bomb på ett sätt i Sverige. Därför att i det som utspelade sig så fick vi lära oss väldigt, väldigt mycket om bland annat sektbegreppet, men också vad som sker i grupperingar där omvärlden inte har insyn. Dessutom så innefattade ju just Knutby-dramat väldigt många ganska, vad ska vi kalla dem, extroverta, eller vad ska vi säga, prominenta personligheter. Alltså man minns ju många av de här huvudpersonerna.
Jag hade ju bara varit polis i 2 år, någonting. Mm. Och jag minns än idag när man slog upp intranätet och liksom tittade på bilderna. Blicken, när Åsa Waldau stirrar mot den.
Just det.
Det glömmer man inte bort.
Nej. Då niger man, så att säga.
Ja, det är väl hon och Möller. De två blickarna, de vill jag inte ha.
Nej, jag förstår. Nej. Jag förstår hur du tänker. Men låt mig ta dig tillbaka till tiden 2004 och lite kort bara vad det var som hände. Alltså Knutby är ju ett litet samhälle beläget utanför Uppsala. Och där har man haft en Philadelphia-församling i många, många år. Den grundades redan på 1920-talet. Och från början så var det ju, så att säga, det har varit en pingstförsamling där i många, många år. Utan mig veteligen egentligen några konstigheter så. Mm-hmm. Men det skulle ju visa sig då när hela det här dramat utspelar sig att det har förekommit väldigt hierarkiska ledarstrukturer i församlingen. Man hade 6 lekmannapastorer bland annat som ju fick en central roll i utredningen och i media och så. Vi kommer inte fördjupa oss i alla dessa individer, men det kan vara bra att känna till. Det kom fram också att så att säga församlingens anda så har ju då utövats våld, både misshandel av olika former, ofredanden, sexuellt utnyttjanden, tvång, utpressning och så vidare och så vidare. Och det här skulle få en egen, så att säga, historia egentligen, därför att för bara några år sedan så skedde ett nytt åtal som var inriktat på det här våldet som har skett mot sekt eller mot medlemmar i församlingen. Företrädelsevis då av några av dessa pastorer. Men jag återkommer till det lite senare. Men det man kan konstatera är att det fanns ganska tydliga direktiv om hur man skulle bete sig som medlem i församlingen. Och det skilde lite åt beroende på om man var kvinna eller man. Männen,
det får man väl lov att säga.
Ja,
det var väl kanske the understatement of the year.
Ja, precis. Männen ansågs vara Jesusanhängare och förpliktigade att agera som ledare. Kvinnor skulle lyda och inte säga emot männen eller tävla mot andra kvinnor. Mannen skulle ge kärlek till sin fru och närvara på sociala tillställningar innanför och utanför hemmet. Om kvinnan behövde hjälp i hushållet, ja, då skulle mannen ställa upp. Mm-hmm. Kvinnan mm-hmm. skulle låta mannen älska med henne och inte skämmas över det. Hon skulle inte heller sluta göra sig vacker för sin man. Alltså det fanns många...
Nu ska jag göra mig vacker. Ja. Ja, nu ser jag framför mig den här, vad är fjant? Här mamma.
Ja, här mamma.
Nu ska jag göra mig vacker. Så har någon orm i håret. Så vacker skulle man behöva göra sig.
Mm. Det fanns ganska tydliga så att säga, spelregler, har jag förstått. Ja. Och dessutom så bodde ju väldigt många av församlingsmedlemmarna väldigt nära varandra i olika hus. Och man hade folk inneboende i väntan på att lösa boende permanent i det här lilla området. Sådär. Du minns kanske, ja, du nämnde ju Åsa Walda och hon var ju en väldigt stark ledargestalt. Och det var ju hon som kom i media sen att omnämnas som Kristi brud. Och detta berodde ju på att man då i församlingen hade tolkat Bibeln så som att Åsa Walda och faktiskt var Kristi brud och skulle äkta.
Alltså,
Du kanske också minns Helge Fossmo, som numera heter
Helge läckerbit.
Iversen. Vilken
en
man.
En sån läckerbit.
Ändå. Hans historia var, alltså han blev frälst redan som 12-åring och gifte sig med sin första fru Helen i början på 90-talet. Ganska i närtid till att han träffade sin första hustru så stötte han också på Åsa Walda i ett bibelskolesammanhang. Mm. Och hur det nu var så bestämde de sig för att starta bibelskola i Knutby. Och därav att Helge då med sin fru Helen och deras två små barn flyttade till Knutby för att etablera sig där i församlingen. Men väldigt kort efter att de har flyttat dit den 18 december 1999 så anträffas Helges hustru Helen avliden i badkaret med väldigt stora mängder läkemedel i blodet. Dextropropoxifen. Mm. Och det här avfärdades som en olycka då, även om utredningen senare skulle öppnas upp på nytt. Helge, han skulle ganska exakt ett år senare gifta om sig med Åsa Waldaus lilla syster, Alexandra. Så Alexandra blev då Helges andra hustru. Du kanske också minns Sara Svensson. Barnflickan som blev en central figur i denna historia. Hon flyttade alltså in till Helge och därmed också Alexandras bostad för att hjälpa Helge när han under en period insjuknade och blev, han beskrev det som att han blev besatt av demoner.
Ja, trist.
Ja, visst. Och Sara var vid den här tidpunkten gift, men duperades alltså att tro att hon behövde vårda Helge genom sex. Hon behövde ge sex till Helge för att hjälpa honom att fördriva hans demoner. Och inte nog med det, hösten 2003 så flyttade ytterligare en kvinna in i bostaden som tjänade som Fosmos älskarinna. Så vad var det som hände då? Ja, i den här församlingen så utvecklades ju en stark hierarkisk ordning med dessa sex pastorer och med den gemensamma tron som någon slags grundfundament. I efterspelet till det som kom att hända så har det ju framkommit att det har förekommit en hel del våld, förnedring, förtryck och andra faktiskt rent av brottsliga handlingar för att liksom hålla detta i schack på något sätt. Men det som ju blev det vi kommer att minnas Knutby för var ju det som hände då 10 januari 2004 när pastor Helge Fossmos fru Alexandra hittas mördad. Det är alltså då Helges andra hustru. Skjuten med 3 skott i huvudet, varav 2 har varit dödandes. Detta sker i parets gemensamma bostad. Fossmo ligger i ett rum i anslutning till detta sovrum där Alexandra har sovit och säger sig ha sovit tillsammans med en av sönerna vid tidpunkten för skjutningen. I grannhuset så hittas en 30-årig man, Daniel Linde, skottskadad. Men han överlever den här attacken. Och vid den här tidpunkten då så hade ju Fossmo både en relation till sin hustru, till barnflickan Sara Svensson och med Daniel Lindes fru som då var hans älskarinna. Och det visade sig då i utredningen som följde att det som skett var att Sara Svensson, alltså barnflickan, fått en stor mängd sms från Helge. Och de här sms:en rätt tolkade var faktiskt morduppmaningar. Och inte minst så handlar det om en manipulation av Saras egna vilja. Och hon kom ju senare att dömas för detta, alltså mord på Alexandra och mordförsök på Daniel Linde. Hon ska senare säga förhör att hon gjorde detta i tron att hon följde Guds ord.
Ja. Oh.
Planen var, det här skedde ju då i januari, planen var faktiskt att barnflickan skulle mörda Alexandra redan 2 månader tidigare, den 8 november. Och i utredningen så framkommer att vid den här tidsperioden, mellan den 4 november och den 8 november, så får barnflickan 7 sms med uppmaningar att utföra dådet. Alltså tydliga instruktioner hur hon ska gå tillväga. Mm. Och hon försöker också den 8 november på natten genom att gå in då i gästrummet dit Helges fru hade förpassats att sova. Hon fick inte längre sova i sovrummet tillsammans med Helge, för där sov ju älskarinnan. Hon gick in med hammaren dold, och först så vaknar Alexandra och undrar vad hon gör inne i hennes rum, och då slänger hon ur sig något att hon skulle hämta något tandkräm, tror jag. Och sen väntar hon ytterligare en timme och gör ett nytt försök. Går in i sovrummet, i gästrummet där Alexandra sover, och hon vaknar även denna gång. Men trots det så fullföljer hon och slår henne upprepade gånger i huvudet. Alexandra överlever den här attacken och barnflickan lämnar Knutby. Hon beger sig till Småland och till sin familj för att antagligen inte då gripas eller anges, eller jag vet inte. Intressant nog så var Helge Fossmo borta vid det här första tillfället vid mordförsöket. Han var och tankade bilen mitt i natten för att de skulle resa bort dagen efter.
Ja, tackar.
Man skulle kunna tänka att det är också ett kanonbra sätt att få skaffa sig ett alibi på, jag vet inte.
Man skulle kunna tänka sig det.
Ja. Jag har läst de här sms:en som Helge har skickat till Sara. Och jag kan bara konstatera att de är ju otroligt manipulativa. Han uttrycker sig så som om det vore Guds uppmaning till henne. Och sett ur hennes perspektiv då, så är ju hennes främsta vilja att vara Gud till lags. Så man kan förstå någonstans hur förvirrande det måste ha varit för henne. Han uppmanar henne helt enkelt att hon måste göra det här av kärlek och det måste ske. Och om du gör det här så kommer det räknas dig till godo inför honom och så vidare. Alltså han utnyttjar sin ställning här, sin pastorala ställning, för att få Sara att begå de här gärningarna. Både Alexander och Daniel hade skjutits med samma typ av vapen, en revolver. Sara Svensson medger senare i förhör att hon lyckades efter några försök att köpa ett rent vapen, alltså ett vapen som inte har förekommit i några andra mord eller brott. Genom den undre världen så fick hon hjälp med detta. Efter gärningarna så flyr hon tillbaka till Småland. Hon dumpar revolvern på Ölandsbron. Den ska senare fiskas upp av dykare, så man kan bekräfta den här uppgiften. Sara grips dagen efter och hon erkänner ganska snart både mord och mordförsök. Men hon förnekar att någon ytterligare skulle ha varit involverad. Men man tömmer ju då telefonen här och kan konstatera att det har varit en ganska stort utbyte av sms. Bland annat av det här slaget som vi just pratade om, morduppmaningar. Det fanns också andra rena erotiska, ja, med erotiska inslag och så vidare. Fosmo
han
grips
dömdes ju
då,
för det här.
Ja, mm. Fosmo grips 2 veckor senare. Han dömdes mot sitt nekande till livstid. Och det blev senare tidsbestämt efter ett antal försök till detta, till prövning.
Mm-mm.
Han fick till slut 26 års fängelse och frigavs 2022. Barnflickan dömdes till rättspsykiatrisk vård. Och man kan ju fundera på, vad var det som ledde fram till detta? Alltså, hade det med liksom med sektens beskaffenhet att göra, eller sekten som företeelse att göra, eller fanns det helt andra motiv bakom detta?
Jag tycker det verkar som att Helge tycker att det är rimligt att de som skulle kunna stöka till det för honom i hans sätt att leva plockas bort.
Ja, men hade det kunnat ske utanför den här kontexten? Alltså det här, ja, alltså hon var ju trots allt, vad ska jag säga? De levde
färdigmanipulerad.
Ja, men på något sätt, ja, så tänker jag att den här gudstron och liksom hela den här biten såklart har varit som ett brottsverktyg för Helge Fossmo.
Ja, såklart.
Eller?
Ja, såklart.
Ja, alltså det har varit otroligt mycket efterspel kring detta. Vi ska inte fördjupa oss i det, därför att det har vi inte tid till. Det jag, nej, kan nämna är att i september 2017 så polisanmälde faktiskt en av församlingens, en av de här 6, sig själv och andra för olika händelser som hade ägt rum under 2010-talet. Det handlade om våldshandlingar helt enkelt. Misshandel, sexuellt utnyttjande och olaga tvång och allt vad det nu var. Så att det här har ju fått ett efterspel faktiskt ganska många år efter själva, alltså, mordet och mordförsöken.
Ja, och den här församlingen finns ju inte kvar längre.
Det gör den inte heller. Den avvecklades 2018. 2 ord om avhopp. Jag kan konstatera utifrån vad jag har läst på bland annat Hjälpkällans hemsida. Gå in och läs där, ni som är intresserade. Det är en jättebra hemsida. Avhopp är utmanande och svårt. Tänk dig själv, ofta är hela din familj involverad. Om du lämnar som ensam familjemedlem så finns ju risk att du förlorar kontakten med både gruppen du lämnar men också hela din familj. Så plötsligt så har du ingen trygghet utanför sekten i liksom det verkliga livet. Det är också svårt att anpassa sig till de normer som finns utanför den här gruppen om du har levt här i många, många år. Många har ju också en stark gudstro, vilket gör att de fortfarande kan känna långt, långt senare en stor rädsla att de sviker Gud genom att man har lämnat sekten och inte har levt utifrån vad man tidigare uppfattat vara rätt sätt, så att säga. Ja, och jag skulle bara avslutningsvis, innan du får komma in med rövhatten, Lena, vill jag säga, för det slår mig att visst kan väl avhopp från en sekt liknas vid det som kan ske från kriminella gäng i mångt och mycket.
Jag tänkte precis sticka in här en annan hemsida som jag tycker att ni alltid ska gå till, för att jag också jobbar med dem. Men CVE, det är faktiskt en myndighet.
Ja.
Centrum mot våldsbejakande extremism. De håller också en hel del på med, och där finns det också information om extremism, om avhopp och stödnummer och länkar för orostelefoner för både vuxna, för anhöriga, för föräldrar och sådär. Så det finns ju hjälp att få. Och är man på väg in i någonting som skulle kunna vara destruktivt, då kommer man behöva hjälp.
Verkligen. Mm. Verkligen. Ja, jag tycker att om du känner någon som kan vara i behov av hjälp, som vill hoppa av eller just har gjort det, så vill jag verkligen rekommendera en hemsida som heter då Hjälpkällan. Där finns det jättemycket fin information. Man kan också mejla till dem för stöd och hjälp på hej@hjalpkallan.nu. Hjalpkallan.nu. BRIS såklart också tillämpligt för dig som är barn eller ungdom och behöver stöd och hjälp. 116 111. 116 111. Och för övrigt så finns det en del hjälpresurser på nätet som man kan googla sig till snabbt.
Mm. Viktigt. Bra,
viktigt, Anna. Viktigt. Har vi någon samhällsinfo innan rövhatten bjuds in i matchen, så att säga?
Nej, de allra flesta vet väl att om man går till vår hemsida Ljungdahl och Ginghede så hittar man allt man behöver där. Hur man får tag på oss, var man ser vad vi gör, om vårt Instagram, om alltihopa. Det är det enda man behöver veta. Ni kan tatuera in det på vänster skinka. Så var bra med det. Annars har vi väl inget annat.
Nej, och är man intresserad av att höra mer om det här temat, det slog mig nu, jag sa nog inte det, men det finns faktiskt flera väldigt bra dokumentärer. Det finns också böcker på temat och det finns mycket skrivet. Jag hittade jättemånga välskrivna och bra uppsatser som belyser olika aspekter på specifikt Knutby faktiskt. Så googla på. Men nu, Lena,
jag tror faktiskt inte när du drog Knutby, jag tror inte att det kom som en så här super surprise och nyhet för någon. Det är väl
det
den
jag heller.
Sekten som, så att det finns jävligt bra, många bra saker.
Men jag tyckte
just därifrån, för att det innehöll allt.
Ja, men exakt. Och jag tyckte jag, eller trodde jag visste ganska mycket om vad det var som hände. Men det är, alltså, det är så mycket i den här historien. Så att vi skulle kunna ha gjort 3 avsnitt på bara...
En klassisk soppa.
En klassisk soppa. Så krämig och god. Du, vad får vi för rövhatt idag?
Lenas rövhatt.
Ja, den är väl lite tids... vad ska man säga... bunden.
Mm-hmm.
Vad tycker du om fyrverkerier, Anna?
Fy fan.
Berätta.
Men alltså, i år... Jag har varit så arg, så jag har liksom... funderat på hur kan jag manifestera min aversion mot detta. Jag har också en liten kattpojke hemma som jag har varit jätteorolig för nu. Jag vet ju inte. Ja, men... Katter kan också reagera negativt på fyrverkerier.
Men du är ju orolig. Alltså när din katt är trött, då väcker du den och så skickar du en film på mig. Kolla vad trött den ser ut. Ja, den sover ju ditt... Din idiot, låt han vara. Okej, okay. Var han rädd för snällare?
Nej, han var inte det, visade sig. Men jag har ju naturligtvis läst på. Och förstått att även katter kan faktiskt... Jag har också haft hundar, eller tagit hand om hundar som har varit livrädda. Mm. Så jag har sett på nära håll vad det här gör med djur. Och i år så var det så otroligt mycket som cirkulerade i sociala medier. Om hästar som hade... själv dött av skräck.
Ja, jag vet.
Kolik som, till följd av traumat. Alltså, det var så många historier. I år kände jag bara, nej men för helvete, vad ska vi ha den här skiten till?
Ja.
Så ungefär så känner jag.
Ja, okej, vad fint.
Eller vadå?
Ibland är det så jobbigt när jag drar en röv... Ja, absolut, jag håller ju med. Det är därför jag valt det som rövhatt.
Ja.
Men ibland så tycker du så här, nej, det, jag fattar ingenting. Det är ingen jobb. Jag ville trycktesta dig lite grann.
Ja. Här är en väldigt, väldigt...
Du minns ju alla
tydlig...
så att säga när du höll på att skratta läppen av dig för ett rådjur som höll på att stressa ihjäl sig själv.
Ja,
det tyckte du var det roligaste som har hänt.
Det var osmakligt. Förlåt mig.
Nej, men så här, jag... Jag kan till en viss del förstå fascinationen av saker som smäller och sen så ser det fint ut. Vi minns ju alla vattenfestivalen i Stockholm på 1800-talet. Jag har fått uppleva kinesiska nyåret i Hongkong. Det är ganska ballt.
Mm.
Men, skulle jag vilja säga. För det första, så jag vet inte... Om man skulle ta hur lång tid man njuter gentemot hur mycket det kostar. Man undrar hur snabbt man bränner upp pengarna. Det är ju på ett sätt helt sinnessjukt.
Det är helt sinnessjukt. Helt. Ja.
Och jag vill inte höra ett jävla gnäll om bensinpriser, elpriser, matpriser eller någonting annat av en person som ens tänker tanken på att gå och köpa fyrverkerier på nyårsafton.
Nej.
Gör du det, då har du inget mandat över att gnälla över några priser. Det är det första.
Mm.
Har du så gott ställt så du liksom kan vaska 14 000 monsterpuckar. Ja, men då kommer nästa problem. Och det är som du säger. Hade det varit så att det bara sköts på 12-slaget. Om jag ger er 5 i 12 till 5 över 12. Mer än tiden så kan du inte behöva. Det är också kallt. Du har också bara såna här kalasbyxor på dig. Och jazzloafers.
Det
går inte. Du fryser, du måste gå in nu.
Ja.
Men då har vi de här jävlarna som börjar smälla, inte bara vid lunch, utan 3 veckor innan.
Ja.
Så att jag har ett litet förslag här. Mm-hmm. Jag har ett förslag. Spännande. Därför att jag tror inte att vi kommer få bort det helt. Eftersom det verkar vara en grej att man vill spränga upp pengar. Men om vi bestämmer oss att säga, alla vuxna människor och alla människor som är liksom vettiga vid 12-slaget, det är i och för sig inte så många vuxna människor som är det.
Nej.
Men om vi säger så här, 10-12 till 10-12, där har vi liksom etapp 2. Men sen har vi också snorungarna som de allra flesta vuxna vill att snorungarna sover klockan 12. Så att jag ger dem kanske 20:50 till 21:10 också. Där har ni en lucka till för er som vill skicka upp några raketer med era snorungar så att ni sen kan liksom söva dem. I övrigt är det dödsstraff. Det här med, vi var på bio för typ en vecka innan nyårsafton. Runt jul var vi på bio. Så när vi gick hem, då gick det 3 jävla snorungar i 14-årsmodellen. Och hade såna här, sådana när man trycker ner en pinne i snödriv. Så fjong, far den iväg. För smällde hon för huvudet på oss. Nu har jag ju alltid haft hundar. Antingen haft tur eller så har jag lyckats med min sociala träning med dem när de var små. Men ingen har någonsin reagerat på smällare och raketer. Men det finns ju, precis som du säger, djur som fan själv dör när det börjar smälla.
Ja, jag vet också exempel på människor som har flytt krig faktiskt. Som tycker det är fruktansvärt obehagligt. Som man väcker liksom trauma till liv. Ja. Alltså någonstans så kan jag tycka så här, det måste finnas någon slags balans mellan vad människan uppskattar som något häftigt, snyggt på himlavalvet och dyrt under 7 minuter. Och övriga levande organismers lidande.
Ja.
Alltså,
rådjur och harar. Jag fattar att man som hundägare kan åka till Arlanda och nu hade ju massa av de här privatparkeringarna upp. Du kan ju inte bo där i 3 veckor för att folk går runt och spränger saker. Och jag har bara reflekterat över, jag är med i massa såna här grupper runt om området där jag bor. Fy fan vad mycket djur det som har dragit i panik. Och nu är det fan missing dogs är ute överallt i alla skogar och försöker hämta de här hundarna i 15 minus. Nej, hörni.
Fruktansvärt.
Så här,
sen,
om du måste
får jag bara slänga in en brasklapp till. Det vi inte pratar om överhuvudtaget är ju också vad det här gör för miljön.
Ja, jag tänkte precis komma till
100
det.
Miljoner.
Dagen efter.
Exakt.
Mm. Dagen efter så ligger, om du nu då ska du fan i mig ta rätt på ditt jävla skit också. Ja.
Bra.
Nej, om du är en sån konstig person så du måste, och jag vet det, jag har egna diskussioner med mina egna tonåringar, då är det liksom, då är det 0000 för dina egna pengar och sen tar du bort skiten och sen skäms du hela vägen hem
för att ursäkt folk för vad du har ställt till med.
Exakt. Känn skam för den du är. Ha så kul.
Ha så jävla kul då, du och din pyro där.
Exakt. Nej, jävla dumheter. Sluta. Utrota fyrverkerier. Ni kan göra något annat på 12-slaget.
Ge
din närmaste en jävla blöt tungkyss istället för att hålla på att smälla saker.
Härligare. Bra rutet, Lena. Bra rutet. Hörrni, det blir inte mer än så här idag. Men vi hörs och ses.
Om en vecka är vi tillbaka. Ta hand om er.
Bye bye.
Hej då.
Podplay, en del av